Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
In the supermarket, you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Nej, vi har inget innan jingelsnack.
Jag vet, det är så tråkigt.
Du tycker det? Ja, ja, men det här är ju den mest klassiska jingeln som finns.
Jingeln är otrolig.
Ja, den är faktiskt otroligt bra.
Jingeln är ju faktiskt fantastisk. Och men där säger jag välkommen till Sillypodden denna torsdag. Ni som undrar varför vi inte dök upp på YouTube och TikTok den här torsdagen, i och med att det är en torsdag, och det är ju för att det är semesterbemanning. Ja, sportjournalister har också semester, åtminstone vissa av dem. Makota Sarri heter jag i alla fall, sitter här i studion. Samma lineup som förra torsdagen. Linus Bengtsson, välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Och Sean O'Brien, välkommen tillbaka.
Tack ska du ha.
Vi hoppar väl på det direkt egentligen, tycker jag, med att konstatera att Jules Koundé kommer spela i Barcelona nästa säsong. Han kan mycket väl ha presenterat när ni lyssnar på detta. Någonting man ofta säger när vi pratar om spelare som har fått here we go-orden skrivna från Fabrizio Romano, den här photoshoppen med han med ny tröja och glad min och allt vad det innebär. Bara kort direkt då, Jules Koundé till Barcelona, tankar kring det?
Ja, vad ska man säga? Det är väl kanske mer nästan intressant att se det här från vilken den perspektivet för den klubben som inte fick honom, snarare kanske än den klubben som fick honom, skulle jag säga. Och då tänker jag ju då på Chelsea såklart. Det kan vi ju återkomma till, men ja, det är ju uppenbart från spelarens perspektiv att Jules Koundé ville till Barcelona. Han har fått den övergången han ville. Barcelona har gjort en klassisk Barcelona för 95:e gången det här fönstret, kan man väl nästan säga. Och ja, vad ska man säga? Det är en jättebra spelare. Jag tror att han är uppenbarligen La Liga redo. Det är därför man väljer att lägga de pengarna på honom. Så att fantastisk värvning för Barcelona. Och ja, intressant att se vad Chelsea gör efter det här.
Är det Barça behöver då? Det känns väl lite som att mittbackar kanske inte är det de behöver i första hand just nu. Det
beror på hur man värderar Gerard Piqués färskhet, skulle jag säga. Alltså, och beroende på hur man har tänkt att hantera högerbackspositionen. För alltså, Ronaldo Araujo är självskriven. Jag vet inte om ni såg, nu ska man inte dra för stora slutsatser av försäsongen, men klassikot som var här i helgen mot Real Madrid, Araujo var ju omutlig att spela en högerback, ska sägas. Var inte många som kom förbi honom där heller, och stenhård. Och det har snackats mycket om det där gruffet med Rydiger. De röker ju ihop där efter att Busquets och Alba tänkte försöka avsluta Vinicius försäsong lite i förtid där, mitt under en försäsongsmatch. Men då var de ju i luven på varandra, och många som påpekade att Rydiger skulle vara så stor och stark och liksom bufflig, men Araujo bara stod och höll i honom, bara flyttade på honom bäst han ville. Otroligt fynd, den uruguayanske försvarsgeneralen. Men ja, så Andreas Christensen har ju kommit in, absolut. Du har Piqué som du egentligen vill bli av med på grund av hans lön, men du inte riktigt kan bli av med just nu. Oscar Mingueza vill man ju flytta på, han ingår inte i truppen. Sen är ju dock frågan, och då kommer vi kanske direkt till det här, Frenkie de Jong är också ett mittbacksalternativ.
Han är ju det, men jag tänkte när du nämnde högerbackar där innan, så finns det ju en annan som kan vara på väg in också, beroende på hur det blir i den situationen nu med Cesar Azpilicueta. Som då hade varit ett väldigt fint komplement på högerbacksidan och kan spela mittback också. Ja, vilken ände ska vi börja här? Vi kan väl börja med
det är så många olika ändar.
Många olika ändar. För jag hade nästan två saker som jag ville ta upp. Jag tänkte på det Sean sa innan där, att är det verkligen det Barcelona behöver? Det är nästan lite det som jag har sagt om varenda värvning som Barcelona har gjort det här fönstret, när man snackar till exempel Rafinha och Lewandowski också. Det är ett väldigt, låt oss säga, intressant lagbygge som de håller på med, som jag inte riktigt vet vart det ska sluta, och det får vi väl visa sig när säsongen börjar. Men Frenkie de Jong som mittback, kommer Jules Koundé in? Nej, då ska ju han vara kvar på mittfältet såklart. Det är där han är som absolut bäst, så ska det bli intressant att se vad som händer där, för jag tror ju personligen att han kommer bli kvar i Barcelona.
Men där är ju fullt. Där har ju Gavi och det är Pedri och det är Nico och det är det är Busquets.
Det är nyvärvad Frank Kessié.
Det är Kessié, ja, du hör ju, alltså det finns ingen plats för de Jong på mittfältet.
Jag tycker ju att Frenkie de Jong är bättre än alla de spelarna.
Ja, inte en Pedri.
Ja, men
jag håller i och för sig Pedri otroligt högt.
Ja, otroligt högt.
Ja, men ja, jo, förvisso, men alltså, men man kan ju köra Busquets, Pedri och
Men det är ju det man i dagsläget som hade varit det rimliga. Det som är intressant är ju också att Xavi nu under försäsongen tydligt har spelat Frenkie de Jong som mittback. Ja, just det, Eric Garcia nämnde jag inte ens. Det säger väl en del om också, alltså hans status i truppen med. Men han är ju ett alternativ som man ändå hoppades väldigt mycket på, skulle vara en del av det nya Barcelona. Man vill ha samma utveckling på honom som Gerard Piqué hade en gång i tiden när han flyttade från Manchester. Flyttade till Manchester i ung ålder, flyttade från Manchester innan på riktigt slagit igenom för att då göra det i Barcelona. Sen har jag mina tvivel kring Eric Garcias kvaliteter egentligen på sikt, och jag tycker inte han är spanskt landslagsmässig som Luis Enrique tycker. Men de har alternativ. Men däremot tycker jag att Jules Koundé är en klockren värvning. Alltså, ja. det är en av La Ligas absolut bästa mittbackar. Han är en unik spelartyp på det sättet att vilken annan mittback kan ta en boll, dribbla 10 man och liksom placera in bollen som att han vore en nia. Det är få som kan förutom Jules Koundé. Han är, trots att han inte är så lång, otroligt stark i luften, han rör sig över stora ytor, han är otroligt skicklig i duellspel. Han har ju egentligen inga svagheter.
Nej, och jag tycker att den där längdaspekten som du tar upp där också, hade den är ju inte riktigt lika, vad ska man säga, lika mycket av ett hinder för honom i La Liga som det kanske hade varit i Premier League. Premier League som är en mer fysisk liga, och där det generellt sett, nu har jag kanske i och för sig ingen statistik på det här, men det är ju mer långa, tuffa anfallare.
Du som tänker på Virgil van Dijk och Konaté,
ja.
Och
ja, exakt, ja, men jag tänker på de spelarna liksom som, om man bara kollar anfallarna också, nu ska vi inte fastna för Liverpool, men Darwin Nunez är ju inte kort liksom och så. Men det känns som att just det här tekniska snabba spelet på marken tror jag kommer passa Jules Koundé väldigt bra. Det har ju passat honom väldigt bra i och med att han redan är etablerad i La Liga. Han är en av ligans bästa mittbackar.
Sen hade han ju spontant varit väldigt spännande att se en trebackslinje. Han har ju inte spelat treback i Sevilla, men att sätta honom bredvid Thiago Silva och Koulibaly.
Ja, det var ju det vi var inne på.
Ja.
Shit, vilken, ja, det hade varit en upplevelse, för då får han ju ännu mer utrymme för sin uppspelsfot.
Ja.
Ja, men också där med tanke på att man ville ha, eller de ville ju för sig inte ha Bastoni. Jag förstår inte varför Chelsea inte har varit på Bastoni. Det är ett mysterium för mig. Nu var det väl för att han sa nej till allt ganska tidigt i det här mönstret och väljer att stanna Inter. Men om jag var Chelsea skulle jag ju liksom blicka på typ Skriniar nu också, börja titta på den typen av spelare. Kimpembe får vi se vad som händer med, för den är ju ganska låst baserat på PSG gör med Skriniar. De ska ju åka till, kanske redan ha åkt till Milano till och med för att förhandla om det. Det är ju en annan historia som pågår. Men det vi kan konstatera i alla fall, Jules Koundé, som sagt, när vi sitter och pratar här, han inte presenterar den, men allt tyder på att han kommer hamna i Barcelona. Ett Barcelona som då börjar närma sig 2 spenderade miljarder i det här transferfönstret. Med det sagt, de finansierar ju det då med att de har fått in 4 miljarder på att sälja 25% av, nej, ja, 25% av sina tv-rättigheter totalt sett. Blir det 15 på första levern, 10 på andra eller tvärtom, över de kommande 25 åren för en snabb cash inflow. Sägs också att Barcelona ska ha en tredje hävstång förberedd ifall de måste. Helst vill de ju kunna finansiera och då kunna registrera alla nyförvärv med hjälp av att då sälja spelare. Och då kan väl bara ta Frenkie de Jong situationen kort och gott. Läget nu, utifrån om man ska tro på vad det Telegraph skriver, den nederländska tidningen, trovärdig, absolut trovärdig i sammanhanget, konstaterar att Frenkie de Jong sitter fast. Han är låst. Han vill vara kvar i Barcelona, men han vägrar att ta lönesänkningen som Barcelona mer eller mindre kräver att han ska göra. Dessutom, om han då ska dra, då vill han ha de 200 miljoner som klubben fortfarande är skyldiga honom från tidigare kontraktsarrangemang. Det finns många olika uppgifter om allt möjligt. Xavi ska ha sagt till Frenkie att om du vill vara kvar här så måste du gå ner i lön, och då pratar vi inte bara alltså skippa OB:n, utan då pratar vi 30-40% ner i lön, för att han har en ohållbart kontrakt, ett kontrakt som skrevs under Bartomeu-regimen som aldrig hade skrivit idag. Men det får de ju på något sätt skylla sig själva. De har ju gjort ett avtal med Frenkie de Jong, och det har diskuterats. Vet, Gary Neville var ute här på Twitter och sa att FIFPro borde ju vara på det här. Det här är liksom mobbning och utpressning som pågår. Barcelona sägs enligt Mundo Deportivo ha laglig rätt och använda någon form av klausul i spanska arbetsrätt för att visa att de kan sänka hans lön och ha rätten till att göra det. Men då kan då Frenkie de Jong ta det här till rätten. Det kan bli väldigt infekterat. Det är fortfarande oklart vad som händer. Manchester United är såklart fortfarande intresserade. Chelsea är intresserade. Men problemet är pengarna i det här läget. Och man förstår Frenkie de Jong problem, och såklart. Det är väldigt lätt att säga, men sänk din lön om du vill ha kvar då. Ja, men han har ju det här avtalet. Han har fått det avtalet, och då ska man ju få följa det.
Jag tycker att Frenkie är helt rätt i den här situationen. Mm. Han behöver inte stressa någonstans, utan allting ligger ju liksom på klubben nu. Det är de som har satt sig själva i det här läget. Mm. Och då får de helt enkelt lösa ett problem på annat. Ja, då får de lösa det på annat sätt om inte deras första val då går hem.
Det är ju en sak om klubben verkligen inte kan värva, inte har någon annan alternativ. Man säger, vi har inte råd. Jag tror att Frenkie de Jong bryr sig så mycket om Barcelona att han hade gått med på att sänka en lön om det krävdes.
100%.
Men nu har man spenderat 2 miljarder på nyförvärv, och då har du satt dig i en annan sits. Då visar du vad du lägger värderingarna i. De hade kunnat ta de här kortsiktiga cash-inflån bara för att behålla Frenkie de Jong. De har visat att nej, det är inte där vi prioriterar. Med det sagt, Barcelona just nu är en klubb som har råd att tappa Frenkie de Jong, tycker jag. Men samtidigt är det intressant att Xavi vill egentligen behålla honom och med sänkt lön. Om han då skulle bli av med Frenkie de Jong, då vill han ha Bernardo Silva, som inte heller blir jättebillig att lösa.
Nej, det blir svårt alltså. Det känns inte som att det händer den här sommaren.
Han vill ju dit också, alla vill ju till Barcelona fortfarande, ja, vilket är det helt sanslösa i det hela.
Vilken ekonomisk situation sitter ju att de behöver sälja, inte någon
men
alls.
Men City är en klubb som inte vill ha spelare som inte vill spela för klubben.
Nej, men okej, om man ska börja i liksom Frenkie de Jong-änden, så håller jag ju helt med att Frenkie de Jong, han behöver inte göra någonting. Han kan bara sitta där och tjäna sina pengar, vilket jag tycker att han har all rätt i hela världen att göra det. Det är Barcelona som har satt sig själva i skiten och valt att gå på andra alternativ, som om man tar Kessié då till exempel.
Det var ju för sig en fri transfer.
Det var en fri transfer, men det fanns inget behov av honom. Och jag tycker, men alltså så här, i och med utifrån de förutsättningarna som Barcelona är i, man hade kunnat ha ett väldigt funktionellt mittfält utan Frankesi med Frenkie de Jong i men nu valde man att inte göra det, och att Barcelona nu ska gå ut och gnälla och hålla på och säga, lägga liksom all skuld på Frenkie de Jong här när de själva har skrivit det kontraktet med honom, är ju absurt.
Ja, det är så fult alltså.
Det är jättefult gjort av Barcelona, och jag förstår egentligen inte hur någon inte kan vara på Frenkies sida i den här frågan. Och det ska bli väldigt spännande att se vad som händer. Jag tycker att han bara ska sitta lugnt i båten, vara kvar, tjäna dina pengar, och så får Barcelona får väl ta lite ansvar för de misstagen de har begått för en gångs skull.
Jag tänkte på det, om Barca behöver pengar. Serginho Dest.
De vill sälja Serginho Dest.
Ja, jo, det fattar jag också, men där var han så klappkassat? Nej. Någon intresserad. Jag tycker han har ändå, han ser pigg ut, lite valpig kanske, men
det finns intresse för honom. Där tycker jag snarare att en spelare som Barcelona borde satsa på.
Ja, det alltså, kan jag hålla med.
Det är en offensiv högerback som absolut har potential, så att det tror jag nog att. Nu ville Xavi behålla Sergio Roberto, och det är därför han har fått ett nytt kontrakt. Så ledningen verkar vilja göra sig av med Sergio Roberto, som satt på en helt hutlös lön innan. Nu har han väl fått något lite annan form av avtal med klubben. Alltså hutlös sett till vad han faktiskt levererar till föreningen för tillfället.
Ja, absolut.
Jag vet att för väldigt lång tid tillbaka i den här podden, jag vet inte när det var, så fanns det i alla fall en diskussion huruvida Sergio Roberto eller Ainsley Maitland-Niles, om Ainsley Maitland-Niles var en engelsk Sergio Roberto eller vice versa. Vi ska inte ta upp den igen, men jag börjar mer och mer luta åt att det kanske är lite den nivån på Sergio Roberto nu för tiden, att han faktiskt går att jämföra med Ainsley Maitland-Niles. Chelsea, tycker jag vi går till. Vi pratar väldigt mycket Barcelona, det är det som pågår. De får ett fantastiskt lag, de kommer vara med och utmana om alla titlar nästa säsong, och Jules Koundé är en fantastisk värvning. Det kan vi konstatera. Chelsea då, nu har de alltså, de ville ha Rafinha, de hade gjort, var överens med Leeds, Barca plockade honom. De var överens med Sevilla om Jules Koundé. De har varit överens med Sevilla om Jules Koundé flera gånger, om man blickar tillbaka på andra fönster. Barca plockar honom. Chelsea kan jag förstå om de nu kommer att sitta och vägra släppa Aspi och Marcos Alonso till Barcelona, som båda vill till Barcelona, som Barcelona också båda vill ha. Jag köper helt och hållet om Chelsea nu skulle ställa sig helt på tvären. För de behöver ju spelare nu. Nu börjar det bli. Tuchel var ju ute och var inte särskilt glad efter Arsenal-matchen här senast. Det pratade vi om förra i måndags också. Mm. Men nu sägs det att man har ändrat och flyttat fokus. Det blir ingen Koundé. Det vart inte någon Kimpembe. Det vart ingen Nathan Ake. Wesley Fofana.
Mm. Ja.
Det blir dyrt. Men så många som Chelsea har gått bett på nu, så har man väl kanske fått hoppa ner till det steget. Det är fortfarande en duktig mittback som gör sig väl i Premier League.
Varför ung inte? Framförallt.
Ja, ung, utvecklingsbar, gör sig fint nu. Han är väl lite oslipad kanske man kan kalla honom.
Skadad har han varit också.
Det har han också varit.
Spelat i ett av Premier Leagues svagaste försvar kan man väl säga ändå.
Fasta situationer har ju inte varit något som...
Nej.
De jobbat hårt med.
Å andra sidan spelar man bredvid Koulibaly och Thiago Silva, så känns det som att det kan raderas ut lite grann.
Ja, vad fint det hade varit med Fofana bredvid pappa Silva, som lär honom allt han kan.
Allt han kan.
Ja.
Men ja. Om man ska se det från Chelsea behöver, de behöver inte Fofana, de behöver någon. De behöver några spelare. Punkt slut. Det är liksom på den nivån det har blivit, och det är ganska fascinerande att se Chelseas utveckling den här sommaren, där man, Chelsea som i alla fall under hela min livstid varit en klubb som kan, som har varit i den positionen som de har råkat ut för med Barcelona nu, att det är klubbar som vill ha spelare, och då har Chelsea gått in och plockat dem.
Hur ung är du?
Ja.
Gianfranco Sola, minns du det namnet?
Ja. Nej men ja, i alla fall under hela min livstid när jag har bevakat Premier League kan man väl säga.
Så, under någorlunda vuxen ålder.
Ja, exakt. Ja,
medveten ålder.
Ja. Jag är tillräckligt gammal för att gå på Systembolaget i alla fall, så mycket kan jag säga. för lyssnarnas men i alla fall så jag tycker att det är ganska fascinerande att se, och det är klart att Chelsea är bara behov av spelare, och att ja, Wesley Fofana är väl kanske inte den sexigaste värvningen, kan man väl kanske inte riktigt säga. Men om det är en mittback som man kan få in och som kan göra ett jobb för dem och fortfarande låta dem utmana i toppen av Premier League, ja, då är det väl värt att göra den värvningen då, antar jag. Men som du säger också där med Marcos Alonso och med Azpilicueta, nej, jag tror ju kanske inte riktigt att de är jättesugna på att göra dem en tjänst för att låta dem gå till Barcelona.
Jag blir besviken om Chelsea släpper någon av dem till Barcelona. Då är det ju verkligen, då säger man att nej, men gör vad ni vill med oss. Då går man ju liksom med på Barcas beteende.
Ja.
Eller beteende så Barcelona.
Det är ganska rolig taktik som de har haft överlag, att alltså Barca har ju varit intresserade av Rafinha och varit intresserade av Koundé länge under den här sommaren. Men de har hela tiden legat och mest avvaktat, skickat signaler till spelarna som vill till klubben. Ha tålamod. Vänta, vi kommer lösa pengarna som behövs. Vänta, vänta, vänta. Skriv inte på något annat. Rafinha, då kliver de in så fort uppgifterna kom att Chelsea och Leeds överens. Det är då. Sen var det ju Deco var ju väldigt drivande i det här, och Rafinhas egen vilja var drivande. Koundé-fallet, plötsligt, och det var ju uppgifter om att Barca har gett upp det här. Och de hade börjat, de kopplades in Inigo Martinez istället. Som de fortfarande gör någon anledning till, dock till kanske snarare kontraktslutet nästa säsong. Också en spel de länge har kopplats med. Men där jobbade man ju lite mer i smyg, intensiva förhandlingar under en natt där efter att uppgifterna om att Chelsea hade vunnit dragkampen kom. Och sen så blir det på något sätt narrativet att man hijackat värvningen. Barcelona har bara valt att göra sina drag väldigt sent i de här affärerna. Så det är ju inte några regelrätta kapningar som de har lyckats göra på så vis. Men det är en ganska intressant taktik, att det säger ju en del om att de vill egentligen inte spendera de här pengarna förrän de måste göra det. De vet vad de vill ha, de har pekat ut det. Och jag är ju väldigt nyfiken på att se om en annan klubb skulle gå på Bernardo Silva nu. Vad gör Barcelona då? För det är också ett sånt namn som de har pekat på som de vill ha. Om någon annan klubb skulle ge sig in i Aspilicueta-sammanhanget nu eller i Alonso-sammanhanget, då, vad gör de då? De sitter ju och avvaktar så länge de kan för att också se vad kan de sälja. De måste ju registrera spelare fortfarande. Vi har sett dem på försäsongen, men annan sak att registrera dem till ligan. Alltså det är ju, sen också, de har en av Spaniens absolut skickligaste sportchefer på den stolen i Matteo Alemani. Och det är nyckelvärvningen de har gjort sen Laporta tog över sig. Ja, det är han som ligger bakom att de har ett sånt lag de har nu.
Ja.
Fantastisk sportchef. Oavsett vad man tycker om tillvägagångssättet de har haft.
Ja, men sen så finns det också just det med sportchefsgrejen, så är det också en väldigt viktig del av att kunna sälja de spelarna som då är överflödiga.
Så är det.
Och det är ju någonting som de har varit väldigt, väldigt, väldigt kassa på i och med att man sitter ju den sitsen man gör just nu. Det finns ju många spelare där som man behöver verkligen bli av med om man vill kunna registrera de här.
Mm.
Och det känns ju som att är man i den sitsen med det lönetaget som La Liga har, så känns det som att det kanske är den änden som man måste börja i. Annars så, ja, då hamnar man i domstol mot Frenkie de Jong om man inte lyckas med sådana saker.
Nu har de ju inte heller ett Everton som går in och bailar ut dem som de gjorde när de värvade André Gomes, Jeremina och Lucas Digne på ett bräde för nästan en miljard.
Det var
ett intressant fönster. Vi ska faktiskt prata lite Everton, men det tar vi senare, för jag vill inte släppa Chelsea.
Nej,
riktigt.
Nej, jag heller.
Det finns ju mer att prata om i Chelsea. Som sagt, för fan är det de blickar mot nu istället. Det är lite osäkert med saker och ting, och samtidigt så sitter ju även en Timo Werner i truppen. Det finns ju även en offensiv situation som behöver tas i beaktning här.
Ja.
För Timo Werner är inte jättenöjd med hans roll i klubben, hans status som han har fått, och han har väl säkert inte varit så nöjd med sina insatser heller sedan han flyttade till Chelsea. Thomas Tuchel ser honom ändå som en viktig truppmedlem i dagsläget. Idag har man Kai Havertz, man har Timo Werner, man har Raheem Sterling som har värvats, och Armando Broja, som man då verkar behålla nu i och med att West Ham har gått på ett annat namn. Vi ska komma till det West Ham-namnet också senare.
Pulisic.
Pulisic naturligtvis, tillhör fortfarande truppen, men har varit aktuell försäljning. Där har vi ju startat en renodlad ytter, nu tänker jag central forwards alternativ.
Ja,
Mason Mount går ju att slänga in också i offensiva blandningen här också. Men de kanske, de vill fortfarande ha en anfallare. De vill inte ha Cristiano Ronaldo, verkar det som i alla fall, det är ganska tydligt. Går att diskutera, jag tyckte det var spännande att se. Men Werner vill i alla fall bort och koppla samman med klubbar som Juventus. Han kopplar samman med Newcastle enligt tyska uppgifter. Vad Bild som kom med dem.
Spännande.
Jag gillar också de uppgifterna.
Lite kittlande faktiskt.
Nej, men det visste jag det. Alltså, lite, det. Varför inte typ så? Leipzig ska ha funnits diskussioner med konstant också.
Ja.
Vad tycker ni Werner ska göra?
Man gillar ju idén av Newcastle. Det var ny för mig. Revanschen. Han får gå till Newcastle, panga in 3 baljor mot Chelsea, gör 20 mål och vinna skytteligan. Det är ju ett kul scenario. Men jag tycker ju Turbo Timo borde ju stanna i Chelsea. Det finns ju ingen så här superkonkurrens på sist på spetsplatsen, eller? Vi har Armando Broja, en nyskolad Kai Havertz som kan behövas längre bak i banan. Och sen är det tomt.
Ja, Raheem Sterling kommer jag använda som central striker när det behövs också. De verkar som sagt vara ute efter den nedkedda till Lukaku.
Ja.
Det har man ju faktiskt inte fått in. För att, ja, det beror på man ska Sterling som det då.
Ja, alltså, ja, och det är så här, när man pratar om ersättare till Lukaku menar man liksom en ersättare som är av samma typ som Lukaku, och det är ju helt meningslöst i och med att
Den typen inte funkade
i Tuchels system. Då tycker jag ju snarare att en väldigt rörlig forward som är extremt flexibel som Raheem Sterling är mycket bättre lämpad för Tuchels system. Jag tycker väl egentligen att så här, det här är ju inte något som är, vad ska man säga, det är inte panik för Chelsea att göra sig av med Timo Werner.
De vill väl egentligen, de är öppna för det,
ja,
men
de är
Tuchel är väl i dagsläget inte jättesugen på det.
Men det måste ju lossna någon gång. Alltså, eller, nej, det kanske inte, han kanske inte är bättre.
Jag har haft
så
honom
här
i ett fantasylag i 2 år.
Ja, samma här. Till, och det är alltid en besvikelse. Men
det
löps mycket, det skapas mycket. Alltså.
Men det ska bli intressant att se liksom hur han kommer platsa liksom i ett lag nu som har mycket mer rörlig forwardslinje, tycker jag. När man har gjort sig av med Lukaku. Och jag tror väl att, vad ska man säga, Werner är ju, det finns ju uppenbarligen en bra spelare där. Det gör det ju. Det Det visade ju han i Leipzig, och jag tror att Chelsea nog kanske väljer att sitta ganska lugna i den båten, beroende på, jag tror att de hade gjort sig av med honom om de hade fått in Rafinha till exempel, men jag tror inte att de har liksom någon brådska i att göra sig av med honom, utan där de mer liksom behöver, de behöver ju en mittfältare tycker jag, och de behöver ju definitivt en mittback.
Vad tycker du, Makoto?
Alltså, ja, mittback behöver de ju garanterat.
Ja, men Werner, Case Werner.
Case Werner, så beror det helt på vad man kan få in istället. Och då är ju problemet så här, vilka alternativ finns egentligen på marknaden att titta på just nu.
Precis.
Alltså en spelare som Darwin Núñez, när han fanns på marknaden, hade varit jättespännande att se Chelsea. Där tycker jag att man kanske skulle ha varit liksom lite tydligare. Sen var det ju så här, Chelsea har ju alltid en svår situation på att det var ju inte allting som var glasklart. Det var ju en ägarfråga som behövde lösas. Nu har man fått en lösning på det med Todd Bowley som kommit in. Du har uppenbarligen resurser för att handla spelare. Mm. De har visat med värvningarna av Koulibaly och Raheem Sterling. Två jättefina värvningar om man tittar på spelarna som kommer in här.
Verkligen.
Men du har uppenbarligen också någon form av problem med att Tuchel och den nya ledningen kanske inte kommer helt överens. Det är ju känslan man får utifrån det han uttalar sig. Den här truppen kan inte göra det som krävs av den. Men undra, det är ju en signal han skickar.
Ja, men undrar om det är inte lite Chelsea-ledningens tankesätt när det gäller värvningar för Chelsea. För man kanske har i beaktning att hur länge kommer Tuchel vara kvar? Vill vi verkligen gå all in på att värva dyra spelare som kanske inte kommer platsa i nästa tränares filosofi bara för att tillfredsställa Tuchel? Eller vill vi försöka vara kanske lite smarta om det här och vi tar Koundé om chansen dyker upp, men gör den inte det, då kan vi ta kanske alternativ B eller C, som då ändå kommer kunna vara en spelare som kan fylla en roll när nästa tränare kommer in. Och vem nästa tränare blir, det är en podcast i sig det.
Ja, det, ja,
specialavsnitt.
Ja, exakt.
Det kommer säkert bli en podcast i sig väl när Chelsea byter tränare, eller på att säga. Men grejen så här, alltså, till att börja med, Fofana som de vill ha nu, där kommer de, Leicester vet ju vad som händer här. De är inte sugna på att sälja. De har ju satt en prislapp som är helt hutlös på honom. Och förklarar jag själv, en 21-årig mittback med jättemycket potential.
Ja.
Lång är han ju dessutom. Ja. Bara en sån sak.
Ja.
Nej, men så att han, det blir ju svår genomförd att börja värva inom ligan. Men det är som sagt, det är många alternativ som börjar försvinna, för det är många bra spelare som har redan flyttat på sig. Och det är ju ändå en månad, det är ju en dryg månad kvar av fönstret, och det är ändå så att det börjar sina lite på marknaden. Och det är ganska intressant, det är många stora drag som har gjort redan nu.
Men vad gör Pau Torres?
Pau Torres sitter där i Villarreal och har det relativt bra, och senaste jag har hört att den verkar väl vara ganska kvar där. Ja, Villarreal har satt sin pris. Ja, jag tycker fortfarande det är en spelare som absolut, varför går inte Chelsea för honom?
Ja.
Men de ser väl inte honom i den rollen som han är tilltänkt att vara i den trebackslinjen, är väl min gissning. Jag Nej. Tycker han skulle funka där.
Och jag tror fortfarande samma som förra veckan, jag tror att han mår jättebra i VR. Alltså jag tror, det verkar ja. Så, han verkar så harmonisk och trygg. Det kommer
vill
rykten.
Inte hänga med Raul Albiol?
Eller hur? Ja, kommer det rykten sant. Så slås de ner ganska fort. Han verkar sitta ganska gött där. Alltså.
Raul Albiol verkar vara en så här riktigt trevlig prick. Det är bara så här känslan jag har fått.
Ja, han älskar gambas. Liksom.
Ja, men exakt. Jag fick den känslan när jag såg intervjun med honom inför Champions League-semifinalen. Nu här om sistens. Han verkar vara en riktig mysgubbe bara.
Finns en gammal historia, jag vet inte hur sanden är och exakt vem det var som gav vem i det här sammanhanget. Men Raul Albiol och Alvaro Arbeloa var väldigt goda vänner när de spelade i Madrid tillsammans. Och det var till och med i någon match där någon av dem tappade sin liksom kontaktlins. Och den andra spelaren gav sin egen till den andra. jag vet inte exakt hur sanna är. Jag minns att det fanns en sån historia i alla fall. Och de firade alltid jul tillsammans, familjerna. Och det verkar vara allmänt trevligt.
Ren bromance.
Ja, verkligen. Alltså,
det men det, vackert. Jag väljer att tro på den.
Värt att, ja, kolla aldrig en bra story som man brukar säga.
Nej,
värt också att notera, jag vet inte hur sant det här är heller. Men det här är Sillypodden, så vad spelar det för roll? Alltså att då Sky Sports nyhet på Instagram är Chelsea interested in Leicester City defender Wesley Fofana. Vilka har gillat nyheten? Barcelonas officiella konto. Men det kan ju inte stämma. Det kan, alltså då är det en helt ny nivå av saker och ting.
Det
kan
ju inte stämma. Det är bara någon som har snubblat på like-knappen från sociala medier.
Ja, men du snubblar inte på like-knappar om du sitter och sköter ett världsklubbs officiella konto.
Eller så är det perfekt shithousery bara från Barcelona.
Ja, alltså det skulle inte förvåna mig heller med tanke på det Twitter-konto hittat på genom åren.
Ja,
jag saknar fortfarande Barcelona-bollen. om ni minns honom. Den som presenterade Clément Langlais en gång.
Ah,
fantastiskt. Det minns jag faktiskt inte.
Langlais, a great bowler. Ja, i alla fall. Vi hoppar från Chelsea, tycker jag här, och vidare i körschemat. Vi har ju redan avverkat en halvtimme där vi pratat om det första punkten i schemat. Vi får nog dra bort lite här.
På lite.
Det är alltid trevligt när vi pratar på. Chelsea var många som faktiskt ville att vi skulle prata om just också, så det passar ju ganska bra. Men någon som inte verkar hamna i Chelsea är ju Cristiano Ronaldo. Det pratas fortfarande väldigt mycket om hans framtid. Atletico Madrid är en klubb som har kopplat samman med honom. Det kommer ju uppgifter i AS bland annat om att Atletico var intresserade, Ronaldo var intresserad och så vidare och så vidare. Även om inte de har pengarna till det. Atleti-fansen har ju dock skickat ut ett öppet brev där de konstaterar att Cristiano Ronaldo är antitesen av vår klubbs värderingar och liksom, alltså väldigt hårda ord där de säger att det spelar ingen roll om han garanterar oss titlar, han ska inte sätta sin fot i vår klubb. Tydliga besked från Atleti-fansen, onekligen får man säga.
Jag respekterar det.
Starkt.
Och ja. Presidenten Enrique Cerezo har också sagt att vem är det som hittat på de här ryktena? Det är såklart att vi inte kommer värva Cristiano Ronaldo. Och nu ska vi då kasta in en annan aktör i sammanhanget, för att La Liga-presidenten Javier Tebas, den frispråkiga karn, som bland
han måste
annat
vara sugen, eller?
Men han har varit i luven på Barcelona hela fönstret, där Laporta har gått ut och sagt: sluta prata om våra värvningar, Tebas, det är inte din uppgift, du är La Liga-president. Han har en viss poäng i det. Tebas säger de värvar för pengar de inte har. Och sen så gick Tebas nyligen ut och förklarade för oss alla att ja, men så här värvar Barcelona, nu har de sålt rätt. Ja, vi vet det, Javier. Och då pratade han även om Ronaldo, där han sa att såklart jag gärna vill se Ronaldo i La Liga igen. Och då är det ju Atletico Madrid. Men de har ju inte riktigt finanserna nu, så de kanske måste sälja någon för att göra plats.
Så de har inte
Lägg det inte i Tebas.
Så de har alltså inte, de har inte finanserna, de har inte viljan, de har inte fansen.
Det finns inga.
Det låter ju inte som att det här är på väg till en jättebra affär.
Det är inte på väg till att bli någon affär då.
Nej.
De måste göra sig av med Antoine Griezmann för att få plats, och det är inte det lättaste att göra nu för tiden.
Nej,
så att så är det. Det blir nog inte. Men vad ska Ronaldo då göra i frågan, för han verkar ju trots allt vilja bort. För han hade ju dök upp nu. Nu är han faktiskt på plats i Manchester efter då turnén i Australien och i Thailand och allt de har varit. Så dök han upp där med Jorge Mendes i passagerarsätet i sin bil till Carrington och hade möte. 5 minuter efter att Ronaldo och Mendes anlände, då kom en viss Sir Alex Ferguson inspringande också in på kontoret, för nu måste Ronaldos framtid räddas, så då släpps Ferguson in på anläggningen igen. Och Erik ten Hag då där såklart, och mötet ska ju inte ha lett i någonting, är ju uppgifterna som har kommit i alla fall. Du skakar på huvudet, Linus.
Men jag blir så trött bara, alltså. Ja, vad ska man säga? Här är det väl nästan lite motsatt Frenkie de Jong-situation, kan jag tycka.
Motsatt?
Hur menar du då?
Nej, men så här, alltså, Frenkie spelare som jättegärna vill vara kvar i klubben och ge allt för den, även fast hans sits kanske inte är den bästa. Cristiano Ronaldo vill bråka sig bort från Manchester United, även fast han har skrivit på ett kontrakt med klubben och varit med och ja, han gjorde ju det han kunde för att ta honom till Champions League. Nu är det inte så. Ja, då får man bara bita i det sura äpplet, och så får han väl dra in sina 500 000 pund i veckan och spela Europa League då i så fall. Och hjälpa den klubben som ändå, ja, betalar hans lön att skjuta sig tillbaka till Champions League under ett nytt projekt under en väldigt spännande tränare.
Och som också kastade hela sitt förra sportsliga projekt helt åt sidan när de insåg att han var på väg till Manchester City.
Ja, ja, jo, ja. Det är ju sant. Det är ju en historia i sig det.
Men det var ju inte Ten Hag.
Nej, men det var ju deras förra sportsliga projekt. Anledningen till att Ten Hag nu startar ett nytt sportsliga projekt.
Ja, nej, men jag fattar inte riktigt hur Ronaldo tänker. Alltså vad hans... För det är ingen klubb som vill ha honom. Eller det är klubbar som vill ha honom, men det är ingen klubb som har råd med honom. Så skulle man väl egentligen kunna säga. Alltså hans lön är ju det, ja, det är ju United som typ har råd att ha kvar honom.
Alltså det finns ju en intressant prat här om att United skulle verka vara öppna för att om han aktiverar sitt optionsår, att de får aktivera den optionen.
Ja.
Då på ett ytterligare kontraktsår till 2024, att man då lånar ut honom över kommande säsong och hyr ut honom.
Ja. Till?
Ja, det är ju det som är frågan. Ja. Det är ju Atletico Madrid, det är det som har pratats om, för att Atletico skulle nog säkert kunna gå med på en sån lösning. Nu har ju dock fansen sagt sitt, Ceres har ju sagt vad han tycker om hela situationen. Vi får väl se. Cholo Simeone säger sig vilja ha honom i alla fall. Ronaldo verkar vara så pass desperat efter Champions League-spel att han är redo att bränna broar med till exempel Real Madrid, som han nog skulle göra. I och för sig så tror jag kanske Real Madrid, de gemene Real Madrid-supporter reaktion skulle nog snarare vara, ja men han vill ju mest bara spela Champions League, vad spelar det för roll, han går till Atletico, okej, kul. Vissa skulle bli jätteledsna och arga, tror jag.
Men säg att han går till Atletico Madrid, då bränner ju broar potentiellt med både Real Madrid och Man United fans, två klubbar där han ändå hålls extremt högt.
Däremot inte Sporting fansen.
Nej, förvisso, men...
Och dit ska han väl förr eller senare. Och där ser jag, för de ska ju faktiskt spela Champions League.
Ja, ja exakt. Det här, när jag satt och teoretiserade det här med mig själv. Så,
som man gör.
Ja, som man gör. När man sitter inne och läser Silly Season-bloggen. Mm. Så tänkte jag faktiskt att Sporting skulle kunna vara ett alternativ. Säg att han... Ja, jag vet inte vad man kan komma överens om med United. Nej. Liksom så här lönemässigt, att de bryter kontraktet. Men säg att han väljer att inte ta de pengarna som de fortfarande är skyldiga honom. Han bryter kontraktet med klubben och så går han till Sporting och så kan han avsluta sin karriär där, och där kommer han ju vara garanterad Champions League-fotboll den här säsongen och förmodligen nästa säsong också. Om man vill ha ett fint avslut på en väldigt, väldigt fin karriär, så tycker jag att det hade varit ett roligt alternativ. Sen så kommer ju det förmodligen aldrig hända.
Han är för egoistisk för att gå hem och få de pengarna som Sporting betalar.
Jag ser ju en teoret möjlig klubb också.
Alltså, berätta.
Napoli.
Ja, ah, vad kungen i Apel.
De Laurentiis är så pass trigger happy att han mycket väl skulle kunna genomföra den här avgången.
Alltså jag hade ju älskat att se det. Det hade ju faktiskt, alltså så här, säga vad man vill om Ronaldo, men han hade blivit magnifik att se i Napoli-tröjan. Vilken tröja Napoli än spelar med nästa säsong.
De lär spela med ungefär 15 olika.
Ja, men exakt. Men han hade sett bra ut i alla. Och det hade varit... Det hade varit kul, det hade kanske inte varit bra för någon av parterna, men det hade varit väldigt roligt för oss som kollar på fotboll. Och ja, i slutändan så är det väl någonstans där man får landa i den här soppan som är Cristiano Ronaldo just nu.
Ja, allting är fortfarande oklart. För United skulle hoppas att man får en lösning och tydlighet snart i alla fall, för att det blir ju svårt att hantera, för det är ju en spelare som du kanske vill ersätta ifall han lämnar också på ett eller annat sätt.
Jag tror att... Jag vet inte om det är en hot take eller inte, men jag var ju, nu är inte jag United-fan, men jag var ju emot värvningen av Ronaldo redan från första början.
Nu pratar vi alltså andra Ronaldo-vändarna, antar jag.
Ja, inte första. Den gick ju
vad rätt. Gjorde du så här liksom?
Ja,
den gick, en yngling.
Ja, den gick ju rätt hyfsat för alla parter där. Men den här vändan, senaste vändan, så var jag emot den. Och jag tror att om han lyckas lämna United nu, så tror jag bara att det hade varit någonting som är väldigt bra för klubben. Jag tror att, ja, nu ska man inte gå för djupt in på samma sak, men jag tror att det hade varit bra för en spelare som Bruno Fernandes till exempel.
Ja, det har ju kanske synts under säsongen på vad Bruno Fernandes har liksom tillfört till klubben.
Hans kroppsspråk också. Ja.
Men då är ju frågan vad man ska hämta in istället. Det finns ju en spelare som har kopplats till United väldigt mycket den här sommaren. Och det är ju Anton i Ajax. Ajax dock börjar bli trötta på att behöva sälja spelare. De är bestämda, nu ska vi inte sälja dem mer. Och de har då satt sin nya prislapp på Anthony. Kanske också påverkad av att Lisandro Martinez kostade över 600 miljoner. 1 miljard vill de ha för Anthony. Ja. Och då tycker jag väl att alla klubbar ska säga tack men nej tack. Ja, och så får Anthony spela vidare i Ajax nästa säsong.
Så är det ju. Punkt.
Ja, de kan inte få igen det. Och det tror jag är för att avskräcka. De vill ha kvar någon form av vettig trupp också till nästa säsong. Så att då tycker jag vi stänger Anthony.
Ja. Och då, Tadic också, det blir perfekt.
Men frågan är då, för det är ju en winger, Anthony. Och det finns en annan engelsk klubb som verkar vara ute efter den, för det finns ju uppgifter om att Arsenal är ute efter en så kallad mystery winger. Det är alltså en ytter som spännande. Vi inte vet namnet
kan
på.
Kan du inte lägga på ljudmatta på det här sen?
Ja, men det är sånt där som Filip Lindfors sysslar med. När han skötte på förra sommaren, då slängde han på alla möjliga jinglar och höll på.
Toppen.
Jag tror våra lyssnare är för konservativa för att vilja ha massa jinglar på. Det ska vara startjingel, prat, slutjingel. Okay, men igen, ni får säga emot mig om jag har fel.
Igen, mystery winger, Arsenal. Ja.
Ja, sådär, det blir naturlig ljudeffekt. Nej, men det är ju frågan om vem. För att Arsenal har ju gjort ett fint fönster hittills. De har värvat bra, smart tycker jag i alla fall. Det är väl två saker som ligger där och skvalpar fortfarande. För de sägs ju inte vara klara än. Och det är ju, ja, blir det någon Jordi Tielemans? Det är ju en fråga man får ställa, som har ställt hela sommaren. Eller någon annan mittfältare, Lucas Paquetá möjligtvis, som också kopplas samman. Vi ska ta upp Paquetá lite senare också, om vi hinner, vi får se. Men också då en ytter. De vill ha en ny yttermittfältare. Och då är frågan, om ni får gissa vem det är Arsenal går för, som är deras mystiska yttermittfältare, vem är det?
Ja, du är ju Arsenal-fan, Sean, så att ta den här du.
Ja, och det viskades ju, eller tisslades och tasslades lite om att det kunde vara Jared Bowen.
Det hade inte varit dumt.
Och nej, det är ju absolut kittlande att se honom, förutom hans uppenbara Love Island-aura, så hade han ju varit en toppenvärvning för Arsenal. Han kan spela i mitten, han kan spela forward, han kan spela ytter på båda kanterna med bravur. Alltså, och har, gjorde ju en otrolig säsong förra säsongen, måste man nästan säga.
Ja, jag menar alltså, när de, med tanke på att de ville ha Rafinha väldigt tydligt, så är det ju uppenbart att de vill ha en sån spelartyp in. Och då håller jag med om att Jared Bowen hade varit jättespännande.
Ja.
Han kan bli dyr dock.
Ja, det tror jag också. Jag tror på lite mindre kittlande namn som skulle kunna vara mysterieyttern.
Åh, berätta.
Cody Gakpo.
Ja, är han på tapeten igen?
Han har varit på tapeten hela tiden, eller? Ja. Bara att det ligger en väldigt lösa rykten som ligger och marinerar lite överallt. Men det känns som en så här typisk mysterie-winger som skulle kunna vara.
Vad hände med Noah Lang då, som det var mycket snack om för ett tag sedan?
Mycket snack om Noah Lang, det kanske det
är. Arsenal.
Ja, just det. Ja, i och för sig, det är väldigt många yttrar som har kopplats till Arsenal genom åren. Så det är sant, Noah Lang.
Ja.
Klubb Brygge yttern väl?
Jajamän.
Det är helt ute och cyklar.
Nej, det är det inte.
Spännande.
Vad säger du då?
Om de spelarna har jag inte jättemycket att komma med, om jag ska vara helt ärlig. Det är väl klart att Arsenal kanske skulle må bra av en till förstärkning i anfallslinjen. Jag sitter nästan inte inne på något namn som jag kan komma med rent spontant, men för jag gillade Jared Bowen förslaget där faktiskt. Men ja, spännande att se.
Jag kom på ett namn som verkligen kittlar nu. Det var på frågan som kommer från Dennis. För han frågar, varför är det inte större intresse kring Jesper Karlsson från stora klubbar trots 60 plus poäng på 80 plus matcher i AZ? Jämförelse, Antoni snackas om 80-100 miljoner euro spannet trots avsevärt sämre facit på papper. Jesper Karlsson, Arsenal.
Kan det vara lite den här stämpeln som... Jag vet,
vi har alltså ingen helst källor eller någonting, nej, på det här, utan det är bara fri spekulation för alla som, ja.
Jag vet inte om det är så att alltså de riktigt, riktigt stora klubbarna är lite vaksamma av att värva från klubbar som till exempel AZ efter, och vad hette han som gick till Tottenham som var backup till Harry Kane?
Är han Bergwijn?
Bergwijn som är tillbaka, ja, i Ajax nu, menar du?
Jag tänker inte Bergwijn, men jag tänker, så var det en striker som
Vinicius?
Var... Nej, du tänker på han Vincent Janssen, eller?
Vincent Janssen är det jag tänker på, precis. Som var otrolig i Eredivisie. Men ja, uppenbarligen, alltså, spela andra fiol till Harry Kane. Det är svårt att komma in i den rollen såklart, men... Så det känns som att man kanske är lite vaksam över spelare därifrån, att man kanske hellre vill se dem ta ett steg till, spela i kanske något lag som ligger lite 7-8 i Premier League eller La Liga eller Serie A eller något sånt, innan man går för en sån värvning, så att de får bevisa sig på nästa nivå innan de går till sista nivå.
Det ligger nog något i det, tror jag också.
Som svensk, absolut.
Det hade varit väldigt roligt att se.
Ja. Det hade ju passat.
Ja, och som falkenbergare så hade du ju kittlat extra mycket att se en sån spelare ta det steget och gå till en av världens största klubbar.
Vincent Janssen har för övrigt inlett säsongen här i belgiska ligan och Royal Antwerp nu. De har spelat sin första match.
Ja, spännande.
Vet ni vad han heter? Hela hans namn.
Berätta.
Vincent Petrus Anna Sebastian Janssen.
Ja, bra namn. Kort och koncist.
Bra namn.
Och då vet ni det, Wikipedia-källa. Vi går vidare. Som sagt, Arsenal verkar vara ute efter en winger. Vi får se vem det blir. Det finns ju lite andra så här kittlande här. Christian Pulisic.
Nej.
Han satt hade inte varit det värsta i hela världen.
Han verkar inte...
Det är någon spelare man tänker att han skulle kunna lossna om man går till rätt klubb.
Ja, det är ju en bra spelare.
Lucas Ocampos.
Nej.
Nej, säger du.
Nu var det i och för sig länge. Vad håller till nu? Marseille?
Sevilla.
Sevilla. Ja, det var länge sedan jag såg Lucas Campos, men...
Han var ju fantastisk första säsongen i Sevilla, sen han gått lite mer neråt efter det. Och Sevilla verkar ju, jag är lite orolig för dem inför nästa säsong med Koundé och Diego Carlos bort.
Men det känns ju som att Arsenal just nu är i en situation där de inte, de är ju inte i en situation där de vill göra en chans. Arsenal har en bra värvningsfilosofi nu tycker jag.
Jo, men alla de här namnen som vi nämner är garanterat scoutade på ett eller annat sätt av Arsenal. Så jo, pass bra såklart. Scouting har de.
Jo, men såklart ja, så är det ju.
De har ju koll på de här namnen.
Sen har ju inte Arteta värvat en 28-åring än.
Nej.
Eller det känns inte som något han är sugen på.
Nej, det ligger väl något i det också i och för sig, att det ska vara en yngre, mer utvecklingsbar spelare.
Ja, någonstans. Gabriel Jesus alltså är ju ett perfekt exempel på det. En spelare
Sinchenko.
Som
Sinchenko.
Och Sinchenko också, Sinchenko. Såklart.
Ja, Sinken.
Ja. Ja. Nej, men spännande i alla fall att se vad, vem den här mystery wingen kan bli, om det nu blir någonting med.
Verkligen.
Men vi kan väl i alla fall tro att den mystery wingen inte är Dwight McNeil.
Oh, snodde du en segway? Ja, du får den. Ja, jag vill prata lite Everton, så det tycker vi kan göra. Dwight McNeil, Burnley-yttern, uppges vara så gott som klar för Everton. 20 miljoner pund, skriver David Ornstein i The Athletic att det handlar om. Han åkte ju med Burnley här, en spännande ytter som man liksom man haft lite andra egenskaper än vad flesta Burnley-spelare har. Lite mer offensiv, teknisk, kreativ spelare. Men som sagt... Vad är det? Noll mål, en assist.
På 38 matcher. Han spelade varje match.
Han spelade varje match. Jag var tvungen att gå in och kolla hans statistik nu innan vi satte oss i studion här. Och jag såg fel. Jag tyckte att det stod 1-1 så att han gjorde ett mål och ett assist. Men jag såg fel. Det var ett assist och ett gult kort drog han på sig på 38 matcher. Det är imponerande.
Och totalt då i Burnley har han alltså gjort 7 mål på 134 matcher i... Ett Burnley som inte har varit
frågan kattis. Är om inte det har varit mycket Sean Dyche-effekten på honom. Ja. Men förresten, ryktades inte McNeil till Juventus för några år sedan?
Han har ryktats lite överallt genom åren.
Han är fortfarande bara 22 liksom.
Ja. Men i alla fall, jag tror, alltså ja, vad ska man säga? Everton är väl, vad ska man säga, Chelsea-situationen uppvridet till 100, att de bara behöver spelare. Sen och liksom om man ska värva Dwight McNeil för att fylla tomrummet som Richarlison lämnar.
Men det har ju inte med varandra att göra, hoppas jag i alla fall.
Nej, men då behöver vi fortfarande spelare i de positionerna som kommer kunna bidra. Och frågan är ju så här, alltså det som Dwight McNeil är extrem, han är väldigt, väldigt bra inläggsspelare. Han har en väldigt fin inläggsfot. Mm. Och säga att man lyckas ändå få fart på, eller ja, väldigt fint sätt med kanske
han är 22 år gammal, han är engelsk och har liksom bra fötter.
Sen tycker jag också, när man har sett, som ni är inne på, Dyche-effekten på honom, att han kommer väldigt långt ut på linjen. Alltså han springer nästan kant till kant via linjen.
Ja, han är gammaldags ytter.
Ja, så det hade varit intressant att se honom på kanske högerkanten.
Det är ju högerkanten han skulle vara på. Det här det kommer en rolig sak. Jag vet inte exakt vilket analysverktyg det är, men någonting som dök upp, en lite så här fotbollsanalytiker man följde på Twitter, var ju det här: nu när Everton har värvat Dwight McNeil, okej, vad är det för funktion han ska fylla? Och då var det någon som hade sagt, men de har ju Andros Townsend. Och som man då gör då en sån här liksom sök på att titta på det, similar players, om man ser till liksom kvaliteter, stats och så vidare, vad de bidrar med på en fotbollsplan i styrkor och svagheter. Och du gjorde en sån sökning i det här analysverktyget på Dwight McNeil. Då får du upp de tre mest similar, alltså mest liknande spelarna, heter Andros Townsend, Anthony Gordon och Alex Iwobi. Alla tre tillhör Everton.
Är det sant?
Ja, det är
och om du gör det andra hållet, vem är mest lik Andros Townsend, så hamnar du på Dwight McNeil. Så att då är det så här, varför i hela friden ska ni värva en spelare till en position när ni uppenbarligen har helt okej spelare som faktiskt, alltså Andros Townsend är ingen dålig fotbollsspelare, den spelare som gör sin nytta.
Ja, toppenspelare.
Helt okej.
Okay. Det är inget spännande namn, men han gör sina poäng, han gör sina mål och han ger 110% i varje match.
Han gör sitt långskottsmål per säsong.
Ja, han har ju alltid ett långskott mot typ Manchester City i sig per säsong.
Exakt.
Men sen är inte Demarai Gray också i Everton?
Ja, just det.
Ja, de har ju
Anwar El Ghazi har de gjort det av med, hoppas jag.
Ja, det var väl
det är med konstigaste värmningen.
Ja, nej, men alltså så att just profilen Dwight McNeil passar ju inte riktigt Everton. Alltså överhuvudtaget, han är ju mer skolad kanske i det defensiva också, så skulle kunna ge Everton en annan dimension på den sidan beroende på vart han nu spelar. Men det känns ju som spontant slöseri med 20 miljoner pund som hade kunnat investeras i, ja, vad som helst egentligen. Everton behöver i desperat behov av nyförvärv som kan rädda dem kvar. Jag är ganska orolig för Everton.
De kopplades ju samman med ett nyförvärv som har varit desto intressantare att se i Guido Rodriguez från Betis, som jag förstår inte varför ingen klubb har huggit på honom. Det är helt sant.
Blir det lite Betis,
ja, det är fint. Alltså, i varenda podd så dyker Betis
upp. De är fina. Guido Rodriguez hade ju varit något som jag förstår inte varför inte fler klubbar hugger på. Det pratas ju också om en återkom för Idriss Aganagay. Han är på PSG-strand för listan om vi blir av med honom. Det hade absolut varit en spelare som är tillfört någonting till Everton, tycker jag, att få in en sån.
Ja, defensiv solid.
Ja, sen ska jag säga så här, Jim Tarkowski, de har fått in en jättebra värdning, tycker jag. Men sen ska de inte bara plocka grunden i Burnley om de ska ha ambitionerna som en klubb som Everton borde ha.
Men en sak där om Tarkowski som jag tycker är ganska fascinerande, som var ett perspektiv som, jag minns inte exakt vart jag hörde det, men jag tyckte ändå att det stämde ganska bra, att för att Tarkowski är ju uppenbarligen en mittback med kvaliteter. Men han har ju spelat i det mest konservativa laget i Premier League i väldigt många år. Och man hade ju lite samma tankar när Everton värvade Michael Keane från Burnley. Och när Michael Keane gjorde den flytten där, så visade det sig att han, när han skulle spela i ett lite mer öppet lag, hur extremt vad ska man säga?
Det funkade inte.
Han höll inte.
Nej, det funkar inte. Och det ska bli intressant att se vad Tarkowski blir för spelare i Everton i och med liksom de parametrarna, man ska säga. Och speciellt då att om det är någonting som Frank Lampard har kännetecknats för som tränare, så är det att han uppenbarligen, han är duktig på att coacha ett lag som kan pressa. Och då blir det intressant att se om man kör Michael Keane och James Tarkowski där bak, hur de som spelar i ett lag som är extremt konservativt, som sagt, hur de kommer hantera det.
Vad har vi Jeremina då?
Jerry Bailaora Mina. Fortfarande det roligaste som har hänt på en fotbollsplan när Messi skrek där till Jeremina efter en straff i Copa America. Om ni inte vet vad jag pratar om, så leta upp det klippet, för det är helt fantastiskt.
Finns på tuben.
Ja, någonstans. Ja. Vi har tiden rinner ifrån oss, men jag vill innan vi går vidare konstatera så här. Vi har lite officiella övergångar att bekräfta. Till att börja med, PSG nämnde ju förut, de har gjort klart med Nordi Mukiele från Leipzig, högerback, mittback. Bra värvning för ett billigt pris.
Helt sinnessjukt bra värvning. Jag blev nästan irriterad när jag såg priset för...
Ja, men han har väl ganska kort på kontraktet.
Han är en otroligt bra spelare.
Ja, alltså det är som komplement i den truppen är det en supervärvning.
Ja, det här är ju... Där tror jag potentiellt, nu sätter jag kanske mitt rykte på spel här, men jag tror att det här kan vara en av PSG:s bästa värvningar, alltså över lång tid, på ganska många år, sett till den prislappen. För han hade varit perfekt i typ Manchester United.
Men kommer han få spela då? Han kommer hamna bakom Hakimi.
Ja,
förmodligen.
Exakt. Men i United så hade han haft en given start.
Men det finns, det jag har ju laborerat lite med tre backar också i PSG. Och man spelade ju Ramos, Marquinhos, Kimpembe, vet jag, här på Japan-turnén.
Fint.
Det är ett väldigt bra trebackslinje. Men Ramos i en trebackslinje, tycker jag, det känns konstigt.
Ja, det känns konstigt. Men alltså om man jämför Mukiele och Kimpembe, så Mukiele är ju 10 gånger spelare.
Du håller med, okay.
Jag tycker det. Jag tycker genuint att han är en otrolig spelare. Jag tror att kolla vad som hände med Ibrahima Konaté när han lämnade Leipzig. Hur bra han har varit. Den backlinjen som de har haft över de senaste åren. Jag tror att det här kommer bli en jättespännande värvning.
Ja.
Jag sätter mitt rykte på spel där.
Du sätter ditt rykte på spel. I alla fall. På tal om försvarare, Napoli har ju värvat in monster från Sydkorea också. Kim Min-jae från Fenerbahce. Skulle bli väldigt spännande att följa honom, tycker jag. Jag räknar med minst ett rött kort. Jag räknar med att det kommer göra ont att möta honom. Och jag tror faktiskt att det är en ganska bra ersättare till Kalidou Koulibaly. I alla fall där Napoli är just nu. Och sen har ju West Ham värvat italienskt. Gianluca Scamacca.
Jajamän, det har de gjort. De har värvat Scamacca blir det ju, CC. Ja, i alla fall, ska matcha från Sassuolo för hutlösa summor pengar. Så det ska bli intressant hur det landar. Blir det en Sola som vi pratade om förut, eller blir det en Rolando Bianchi?
Bianchi? Alltså det är ju...
Ja, men i alla fall, tycker jag att han har gjort en fin säsong, gjort mål nästan varannan match i Sassuolo, och det ska bli intressant att se honom i Premier League. Jag tog fram lite statistik på honom. Oj. Och det är statistik som kännetecknar Scamacca som spelare. Han är ju en center tank liksom. Han är en 195 cm lång, så det, han kommer stångas och det kommer kännas. Han stod för 16 mål och 0 assist. Och det säger väl lite om vad det är för typ av spelare. Och det toppade han av med 7 härliga gula kort.
Ja, men det är fint. Men det är också en position som West Ham var i desperat behov av. Mm. Man behöver ju en avlastning för... nu tappade jag någon.
Antonio.
Ja, Antonio, ja, precis.
Han försvinner på högerbacken nu igen.
Ah.
Ja. Nej, det var inget bra försök, men han har varit där.
Men de behövde ju den spelaren, och det är en spelare som Sean sa, han har ju haft en väldigt fin säsong. Mm. Så ja, jag tycker väl att, nu vet jag inte riktigt vad landade prislappen på.
Hög. Alltså, men alltså det är ju runt 35-40 miljoner, 37 miljoner euro och sånt här. Med det sagt, PSG vill ju också ha honom. Ja. De var väldigt sugna på värvan som komplement, och det hade jag också förstått på något sätt. Alla Serie A-toppklubbar ville ha honom. Mm. Men de hade inte råd med den prislappen. Jag tycker det är ett jättekap av West Ham. Med det sagt så ligger det mycket i frågan, blir det en Zola eller en Bianchi? Mm. För att han kan mycket väl bli en supersuccé och en dunderhit, men vi har också sett italienska spelare som inte har lyckats särskilt bra i
trots
Premier League,
trots dundersäsonger i Serie A.
Simone Sassa,
ja, just det.
Till exempel
Balotelli.
Man ser framför sig 30 matcher, 2 mål. Ja. Alltså jag kan se den staten framför mig. Men jag tror inte det blir det. Jag tror att det kommer bli lyckat. Vara att det senaste targeten som West Ham värvar heter Sebastian Haller.
Inte riktigt samma skulle jag säga.
Det är ju en targetspelare, tycker jag.
Ja, lite mer rörlig target.
Rörlig target.
Men, alltså, så det beror ju på vad man anser att framgång är också för West Ham. Säg att han dunkar in 10 mål. Det tycker jag ändå är en relativt...
Jo, absolut. Ja,
det är ändå bra. Ja. För en klubb som West Ham, alltså som vill
vara. Du behöver tillföra annat också i linkspelet och alltihop.
Ja, alltså, exakt. Det finns ska bli intressant att se honom, men jag så säger jag en 10 mål då, men
öppna upp lite bra värme till Bowen.
Om man blir kvar, man och blir inte kvar. Arsenal's mystery winger.
Exakt.
Nu ska vi se. Lite mer officiellt också, Atletico Madrid har värvat Nahuel Molina från Udinese, högerback. De var i skrikande behov av en högerback efter att de då just nu innan de värvade honom hade Daniel Vaz och Santiago Arias tillbaka från lån som sina alternativ på högerbacken. Och såklart Marcos Llorente som egentligen inte borde spela högerback men fått göra det i såväl landslag som klubblag.
Och gjort det bra dessutom.
Ja, fast han ska ju vara högre upp i banan. Nu när han har gjort om till någon, jag vet inte vad han är för någonting mer. Men Nahuel Molina, 7 mål i Serie A förra säsongen som högerback. Supervärvning, argentinsk landslagsman rakt in i startelvan för Cholo Simeone. De behöver göra saker och nu har de börjat göra saker också.
Klassisk fotbollmanager-värvning.
20 välinvesterade miljoner euro på förhand. Och någon som inte kostar lika mycket pengar, det var Lucito Suarez. Han har hittat en ny klubb. Han ska hem till Club Nacional från Uruguay. Och det gör mig otroligt lycklig.
Ja, där är vi ju inte överens.
Hur kan du inte vara lycklig att Lucito flyttar hem?
Nej, jag hade velat se honom. Han har år kvar i Europa att ge.
Jo, men han flyttar hem. Det är fint. Det är vackert.
Det är fint. Man, dörren står ju alltid öppen
har
där.
Har du sett Club Nacionals klubbmärke? Det skriker.
Nej.
I Sydamerika.
Det har jag faktiskt
alltså, jag blir så glad att se det. Det ser ut som en liksom så här gammalt klubbmärke från 70-talet.
Jag hade velat se honom damma in. Jag tycker det var roligare det vi snackade om förra veckan. Att han är aktuell för Dortmund. Det hade varit fint att se honom damma in och stå och vara gentleman och bli vän med alla uppenbarligen. Och
ja, men du, vilken fin segway du gjorde omedvetet här då till lyssnarfrågorna.
Yes.
För att Erik Ravne-Fischer har frågat Dortmunds jakt på kontraktslös billig nia efter att Allaire då är borta en period. Cavani, Dzeko, Piontek, Icardi. Någon av de namnen som kittlar.
Cavani är väl inte ledig längre, va?
Har Cavani hamnat någonstans utan att jag har noterat det?
Nej, jag ljög.
Vad bra.
Jag tänkte fel.
Av de spelarna så är det väl Cavani.
Jo, alltså det är
han som hade varit ett bra för ett år. Det är en spelare som han jobbar ju stenhårt. Vilket alltså Mauro Icardi i Dortmund, det ja, då vet jag inte vad jag kommer göra med mig själv om jag ska vara helt ärlig. Han ska inte någonstans i närheten av Dortmund.
Kortsiktig lösning på det här liksom så här, med tanke på vi får se hur det är med Haller, hoppas verkligen på ett snabbt tillfrisknande, ja, att det verkligen är en kortsiktig, ja, lösning de ska hitta nu. Alltså Piontek hade varit spännande.
Ja.
Cavani i Bundesliga hade varit otroligt intressant att se. Edin Dzeko, han kan
Tyskland. Det vet vi ju allihopa.
Och kan det bra också. Det är, ja. Det är alltid så synd nu när det blir en sån här situation när man letar kontraktslösa nior, att Mario Mandzukic inte är aktuell nummer, för det han ju alltid brukar vilja skicka till alla klubbar som letar en nia.
Är inte Cristiano Ronaldo ute efter en klubb som ska spela Champions League?
Det känns inte som två klubbar. Det känns inte som två klubbar eller klubb och personer som går hand i hand.
Herre, inte riktigt Borussia Dortmunds värvningsfilosofi. Ja, vi värvar liksom otroligt smart, Adeyemi, Özkan, Schlotterbeck, Cristiano på det.
Det, jag vill vara extremt tydlig med att det var sarkastiskt förslag.
men det behöver
inte. Det förstods.
Ja, jag hoppas det.
Men Icardi? Nej. Absolut.
Nej, gud. Herregud, kan du tänka dig? Hans personlighet i Dortmund.
Ja, vad fint. Vanda.
Ja, Vanda kommer Vanda, hit och ställer till. Vanda flyttar från Paris till Dortmund. Det är,
till, hänger på, ja, det är väldigt trevligt borta vid Rhein-området.
Ja, det tror jag så här. Ja, absolut.
På tal om området. Niklas S. Eriksson frågade också om just Borussia Dortmund, om Alero och anfallet och där. Men han frågade också, kommer Schalke överleva? Ja, jag tror att de löser kontrakt. Jag tror inte att de är en jojo-klubb, men vi får väl se vad som händer. Det är ju en klubb som inte direkt mår jättebra på alla sätt och vis. På tal om klubbar som inte mår så bra, så frågar han också, är Hertha Berlin den nya Hamburger Sportverein? Ja, det kan de mycket väl bli med tanke på hur uselt det har gått för dem. Mitt korta svar på det. Och sen en helt irrelevant fråga från andra, vem blir nästa svensk i Premier League?
Ja, vi snackar väl om Jesper Karlsson där innan.
Ska jag skicka honom dit då?
Ja. Ja, men det har väl inte Alexander Isak kanske.
Ja,
han ryktades ju om Newcastle. Det är väl det enda som har varit liksom,
eller en toppen säsong av Svanberg i Wolfsburg.
Jo, men alltså då blir, och då, så att du menar att det inte kommer någon mer svensk det här fönstret. Nej, men det kan det ju vara, så kommer han nästa, ja.
Om det ska komma en svensk det här fönstret till Premier League, så tror jag nog att det skulle vara Alexander Isak, för det är ändå det som det har funnits ändå ett riktigt rykte om. Annars har jag nog svårt att se att det ska komma till svensk just nu.
Känns helt otänkbart att Nottingham får för sig att köpa loss Jesper Karlsson.
Ja, eller...
Ja, det skulle jag säga.
Nej, för de värvar ju bara tyskt.
Någon av tvillingarna Andersson till Joel Andersson till Brentford. Samma ägare som i Midtjylland.
Det är faktiskt inte helt...
Nej, det är inte helt otänkbart.
Vad har vi mer för...
Joel Andersson till Brentford. Den skapade vi precis.
Vad heter han? Ouzo? Ayham Ouzo?
Nu står det helt still i huvudet här.
Nej, ja. Never mind.
Jag såg en grej på kör. Jag vet inte hur mycket tid vi har kvar. Det kanske börjar rinna ut här nu.
Alltså, vi har egentligen obegränsat, men jag tror inte alla lyssnare orkar för långt.
Nej. Jag såg bara en sak som kittlade mig lite som Liverpool-fan. Firmino till Juventus.
Ja, ska vi ta upp Firmino och Juventus?
Vi skulle väl prata mycket om Juventus. Har vi inte? Nej,
vi börjar prata om annat istället. Ja. Det är så det är. Men som tur var så kommer Sillypodden alltid tillbaka.
Yes.
Ja, Firmino och Juventus. Det är ju så att Corriere dello Sport bland annat, som rapporterade att Juventus ska buda på Roberto Firmino. För att de vill ha en ny anfallare. De har ju tappat Dybala. De vill ha ett komplement till Dusan Vlahovic. Och Morata tillhör Atletico Madrid just nu. De vill i och för sig ha tillbaka Morata ännu en vända, men det är en annan sak. Firmino skulle de ha budat på. Däremot så kom det dagen efter att Corriere dello Sport gick ut med att de var långt gångna förhandlingar. Så gick du idag då, samma tidning ut och sa att Liverpool har sagt nej.
Ja, och det är inte för att skjuta ner ryktet direkt, men ja, jag tror att det kommer förbli så.
Ja, det tror jag också.
Roberto Firmino hade ju en väldigt blandad säsong förra året. Han var väldigt mycket skadad tyvärr. Men jag tycker fortfarande att det är en spelare som han har så extremt mycket att ge. Han ger ju också Liverpool en väldigt stor flexibilitet, beroende på liksom hur Darwin Nunez kommer spela och sådär. Men man kan, om man vill, köra en 4-2-3-1 istället för 4-3-3 som Klopp har kört nu de senaste 4-5 åren ungefär, som är liksom den givna taktiken. Så kan ju Firmino spela 10 också till exempel. Jag tycker
det har han ju gjort också.
Ja, det var ju det han var i Hoffenheim innan han kom till Liverpool. Så jag tycker så här att det hade varit väldigt dumt av Liverpool att släppa honom. Han har ett år kvar på kontraktet. Jag tror hellre att Liverpool behåller honom för den här säsongen och släpper honom gratis. Och då kan det börja komma väldigt mycket intressanta rykten. Så jag tror inte att det kommer hända det här fönstret, men det blir spännande att se vad som kommer hända till nästa sommar.
Ja, utan tvekan. Johan Lindström är inne på samma spår som det är. Firminos Juve tycker om den dealen. En vansinnig deal för Liverpool i detta lagade fönstret och redan sålt man i mitt tycke.
Ja,
alltså, det håller jag med om.
Ja, anfallslinjen är ju satt och anfallslinjen är ju väldigt, väldigt
Truppen
bra.
Truppen är satt.
Truppen är ja, det är väl
att... Om det ska in någon typ Matheus Nunes eller någon
till mitt. Jag skulle snarare säga free Firmino. Free Firmino. Han kommer vara tredje fjol bakom Nunes och Jota.
Nej, för att Nunes Sala vad heter det? Nunes Sala Jota kommer ju vara Luis Diaz. Han är femte då i den tri. Alltså han är ju den som bara kan spela. Han kan ju dock inte användas på kanterna. Sen, skillnaden är att alla de andra kan göra det.
Och sen ska väl Elliot in.
Ja, fast han är
Elliot kommer spela mittfältare i år tror jag.
Men, och Firmino går före i den rangordningen också fortfarande.
Ja, precis. Och det, men om man ser liksom på det antalet matcher så nu finns det ju ingen rimlighet i att förvänta sig att Liverpool kommer spela lika mycket matcher som de gjorde förra året. Men de var ju ändå uppe på över 60, men man får väl ändå rimligtvis...
Borde inte målsättningen ligga på att spela minst lika många matcher?
Målsättningen borde ju vara där, men det är första gången typ i klubbens historia som man spelar varenda match som går att spela. I och för sig
cupdubbeln, ja.
Ja, exakt. Mm. Det är ju den delen. Hade man vunnit Champions League och liksom man hade spelat världsmästerskapet för klubblag, ja, då hade det varit en annan situation. Men sen så får man inte glömma heller att det kommer komma ett VM.
Mitt i säsongen.
Mitt i säsongen, och de kommer behöva alla de anfallarna som finns där. Liverpool hade ju en väldigt satt anfallslinje i jättemånga år där det knappt roterades överhuvudtaget. Man hade liksom Divock Origi som kom in lite här och var och sen så, men det var mest förra säsongen som jag såg att det började roteras väldigt friskt i och med att spelschemat bara blivit tätare och tätare.
Du hade också materialet för det.
Ja, exakt. Man hade Minamino och man hade Origi. Jota kom in och ut och så hade man
Luis Diaz som egentligen var en värvning skulle göras den här sommaren, men som man
exakt.
På Barcelona manér då sköt fram för att Tottenham plötsligt var redo att bli
överens. Ja, det mådde man bra av. Det mådde man väldigt bra. Jag tror att Firmino kommer behövas den här säsongen.
Det är bra att vi har redogjort det också utan att jag behövde ta upp det. Liverpool, Arsenal alltså, när vi är transparenta i den här podden. Det är bra. Ni som undrar vad jag håller på, de som vet, de vet. J. Albin säger att jag ska ringa upp någon gång. Vad ska vi göra? Det här med att ringa upp folk i poddar, det är sånt som Patrik Syk håller på, men vi kommer ju såklart påbörja det igen när han är tillbaka från semestern. Såklart vi ska prata nedre halvan La Liga med dig Albin någon dag här i Silly-podden.
Och då hade vi mått.
Du fråga om vänsterback Miguel till Betis för att ersätta Moreno till Forest. Varför inte? Det tycker jag faktiskt har varit en ganska bra lösning. Jag gissar på att du syftar på Miguel Gutierrez då, som är i Real Madrid. Han borde flytta sig. Du frågar också, var ska Juan Mata? Det är faktiskt en ganska relevant fråga.
Ja, den är ju lite kul.
Ja, ingenstans. Han ligger av och börjar fortsätta läsa böcker.
Nej, men kan inte han... Las
Malmö FF. Kan vi dra upp den igen?
Kan vi dra upp den igen, ja.
Las Palmas.
Ja.
Valencia.
Ibiza.
Ja, Valencia. Åk dit, åk hem till Spanien.
Valencia har faktiskt ganska mycket roligt på gång, tycker jag. Det pratas väldigt mycket om Artur just nu från Juventus. Det hade varit en strålande värvning för en klubb i Valencia City. Jag tycker faktiskt för att vara Valencia har ganska intressanta saker på gång. Ja.
Det får bli ämne för nästa podd.
Ja, vi får se vad allting renderar i. Kan avsluta med en sista fråga här från Johannes Löfqvist. Har Everton och Leicester gjort några vettiga värvningar under fönstret? Och då måste jag ju säga att Leicester har faktiskt inte gjort en enda värvning.
Ja, den är ju rätt lätt att svara på.
Och de är den enda klubben i alla topp 7-ligor som inte gjort en enda värvning i det här sommarfönstret.
Det säger väl mycket om fotbollen överlag just nu.
Jag vet inte vad det ser om Leicester dock.
Nej. Men jag skulle säga, i och med att Everton och Leicester där var i samma fråga, så enligt mig så kommer ju, även om, säg att Everton värvar Dwight McNeil nu då, så kommer ju Leicester fortfarande vara i en så otroligt mycket bättre sits än vad Everton kommer vara, trots att de inte har gjort någon värvning. För, okej, Leicester sett, vad deras kravbild är, det är svårt att säga för oss, men man vill ju tro att det är att komma topp 7 i alla fall. Det har jag svårt att se.
I alla fall en målbild att komma till.
Ja, men de kommer inte åka ur Premier League om de inte gör någon värvning. De kommer ligga någonstans mitt emellan och harva och...
Ja, men då blir ju frågan vad kan man vänta sig? Alltså Leicester har ju pushat upp förväntningarna på dem ganska rejält. Vi hade den diskussionen ofta under fjolårssäsongen när ändå Leicester har varit ett lag som tagit sig ut i Europa, konkurrerat och slagit sig in med Big Six rejält och sen liksom faller ihop. man har ju känt lite att är det inte läge att byta Brendan Rodgers mot något annat för att få in någon form av ny tanke och gå vidare på den här vågen på något sätt. Det har man ju inte lyckats göra, utan nu känns det som att man på något sätt sanerat.
Står och stampar liksom.
Ja, och nästan stampar så att liksom isen under dem börjar krackelera lite.
Jag tror att det som Leicester behöver göra snarare är att jag tycker om man har ett bättre alternativ till Rodgers, så absolut att man ska gå för det. Men Brendan Rodgers är ju inte en dålig tränare. Det han är en dålig värvare. För han har ju alldeles för mycket att säga till om, tycker jag, i värvningsfilosofin. Mm. Man såg det i de sista åren i Liverpool, Christian Benteke till exempel, men så har man ju också sett han som de värvade från Newcastle,
Ayoze Perez
för 30 miljoner, och så var det väl Dennis Pratt och alla de här,
hela det gänget
ja. Det man ska göra i Leicester, som jag tycker, är att de ska gå tillbaka till att det är ledningen och deras scouter och sportchefen som sköter värvningarna, och så säger man till Rodgers att det här är de du får att jobba med och så coachar du ett bra lag utifrån det, och jag tror att det kommer vara tillräckligt för att sluta topp 8 då i så fall, för att Rodgers är inte en dålig tränare, han behöver bara få spelare värva till sig så man kan göra någonting med.
Mm, och då måste du också ha en sportchef som fattar vad Roger sysslar med, så att du får den symbiosen, åtminstone att det inte blir liksom, alltså, helt fel typ av spelare som kommer in. Sen blir det så här att Leicester sitter tyst just nu. Så här, om de skulle tappa Tielemans, Fofana, Maddison på ett bräde, ja, då måste de göra någonting. Men just nu har de inte heller tappat. De får tillbaka Justin från skada som kommer att tillföra till exempel.
Yes.
Kasper Schmeichel är väl där då?
Kasper Schmeichel, han ska, eller det ryktas i alla fall, lösa rykten om att han vill lämna, han vill spendera sista tiden i karriären på franska solkusten i Nice. Och det tycker jag att man förtjänar när man har gjort så mycket gott för en klubb.
Och Leicester är väl inställda på att också låta honom gå gratis fast han har ett år kvar på kontraktet.
Ja.
Förutsatt att de hittar en ersättare.
Ja.
Och då slänger jag upp Kepa Arrizabalaga bara rakt upp i himlen, bara låter honom ligga där och konstaterar att tiden runnit ifrån oss i denna Sillypodd.
Då säger jag ja!
Men det sagt, stort tack Linus, stort tack Sean för att ni var med, och stort tack till alla lyssnare. Sillypodden tillbaka nästa vecka. Och nu närmar det sig med också Premier League start och så vidare. Premier League-podden dyker ju upp i en poddspelare nära er också inom snar framtid. Vi får se hur det blir. Som sagt, nästa vecka är vi tillbaka med Sillypodden. Transferfönstret rullar vidare med det. Stort tack, ha det gott. Hej då.
Hej då.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.